Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Trädgårdssnack.
Ja, då är vi tillbaka i förortslandet. Varannan vecka eller varannat avsnitt är vi antingen hemma hos dig eller borta vid Flyinge Plantfop. Och nu blev det tillbaka i Åkarp.
Ja.
Och det är höst.
Äntligen.
Ja, på något vis blev det ju det efter den här knallvarma sommaren.
Mm. Jag längtar efter hösten för att det blir höstfärger. Sen hade jag ju kunnat hoppa när höstfärgerna eller sen har jag gärna hoppat över där fram till i mars igen när det börjar bli ljus.
Men det är så pass?
Mm, så pass är det.
Men alltså, det är nu egentligen som det digra trädgårdsarbetet börjar. Man kan ju tänka lite grann att det är gräsklippningen och jasbeskärningen och det ena med det tredje. Men det är ju nu den där stora, alltså vi har haft den stora planteringsveckan som vi pratade lite grann om här i förra avsnittet. Mm. Det är nu man lämnar hängmattan och ger sig ut i trädgården.
Mm. Ja, och då är det ju så att de som nu har legat stilla och vilat så äntligen får de lov att hoppa ur hängmattan och göra någonting som är betydligt mycket roligare.
Men varför ska vi börja där? Varför är det så viktigt, alltså det här med plantering nu på höstkanten? Vi har ju pratat om det i flera säsonger, men alltså för alla nytillkomna lyssnare.
Mm. Det är vettigt att plantera på hösten för att de vedartade växter och även många perenner, de är liksom laddade för att klara frost och sånt. De har ju, de backar ju nu och går i vintervila och så. Mm. Så att de är tåliga för att flyttas och planteras och så. Och om man nu gör det på hösten så är det ju också så att man har inte de här torrperioderna som vi ibland får på våren och på sommaren när man får jaga mycket med vatten. Det är inte så att du kommer undan och vattna, absolut inte. Men det är ofta ett lite lindrigare jobb att ha. Och så händer det då väldigt mycket saker under tidig vår som vi inte ser med den här nyplanterade växten då. Mm. Alltså det börjar och hända saker långt innan knopparna börjar och tjocka på sig och så. Mm. Och det är det man har glädje av, för då har den här växten under tiden som den bara har stått där hunnit och anpassa sig lite efter och börja växa i och under jorden och sådär.
Men det vanliga så tror jag att folk tänker det är ju att vi går gärna och springer iväg och handlar mitt i sommaren och på vårkanten. Mm. För då ser man vad man köper. Det är inte alltid lika lätt här fram på höstkanten och vintern att gå till den lokala plantshoppen och köpa något och sätta ut någonting, för man ser inte, liksom, man ser inte slutresultatet.
Nej, det ligger ju någonting i det samtidigt.
Men är det så folk funkar?
Jo, många köper med ögat, och eftersom jag nu är som jag är så tycker jag ju att det är bättre att man köper med huvudet. Att man tänker, vad är det jag behöver och vad är det jag ska ha? Usch, vad tråkig jag blev. Men det gör ju att det spelar inte så stor roll, för att jag tror att man i det långa loppet, och man ska inreda en hel trädgård, så är det ju bättre att köpa lite mer planerat. Nu behöver jag träd, nu behöver jag häck och nu behöver jag ditten och datten, istället för att impulsköpa allt. Självklart kan man impulsköpa också, men anledningen till att plantera träd och häckar och buskar och även perenner och sånt nu, det är ju för att det är en gynnsam period i växtens liv för att den ska kunna bosätta.
Och på sikt så blir det faktiskt lite, alltså om man tittar till plånboken så blir det ju lite billigare. Det är ungefär som att gå spontanhandla i livsmedelsbutiken. Liksom, så här,
för man är ingen bra idé.
Skithungrig liksom. Man åker gå förbi bake-off-ugnen och känner den där vaniljdoften, och så plötsligt så är det en påse med vinerbröd som inte skulle vara där. Eller när, du vet, alltså,
ja, men de kunderna tycker vi också om.
Jo, men alltså den här spontan, att man faktiskt, både för den egna trädgårdens skull och kanske då plånboken, att man då har den här planen som gör att man...
Ja, för jag trodde, när du sa plånboken så tänkte jag, nu är det de där procenten som det blir alltså prishöjning, för det blir det ju nästan varje år.
Så är det.
Men det var inte det du menade, jag förstår vad du menar nu. Men det är i alla fall, för växten så är det en bra start, och det kan ju vara det för dig också, rent hur du ska sköta.
Så du vet. Då. Men du, planteringen, jag vet att du går ju fullständigt bananas fram på höstkanten, och dina planer, vad ska planteras i år?
Det, alltså liljulaftonträdet har jag inte riktigt bestämt mig för vad det ska bli. Om det ska
var ska
bli
det stå någonstans? Vet du vad det ska bli? Var
ja,
någonstans?
Det vet jag. Då har jag en yta som har legat, så, du vet, den här presenningsmodellen.
Just det.
Ja, så, som har legat med presenning nu i 2 år där jag kommer att gräva runt och jordförbättra och så. Och så kommer jag antingen att flytta något träd och sätta ett nytt på det andra trädets plats. Och att jag flyttar träd, det beror ju ibland på att jag köper dem när de är små och då får de stå på en plats. Och sen så när de har kommit upp en bit så flyttar jag på dem. Men något träd blir det. Men jag har en hel del ginnade lönnar som jag ska sätta som är en vacker växt på hösten. Mm. Fantastiskt eldig höstfärg. Det finns en fröklon som heter Uppsala E. Den går upp i zon 4. Alltså då har vi en större buske. Mm. Så tar man en liten trädgård så får man väl mer tänka det sig kanske som
Uppsala
E. Alltså det här är på slutet.
E-märken, kvalitetsmärken.
Ja, du kan det. Det kan säkert de som har lyssnat några gånger också, för det har vi pratat om en hel del. Alltså ett träd som jag jättegärna hade velat ha för att det är vackert på vintern. Det är en korallpil egentligen, men det är ett ganska stort träd. Och jag tror, alltså, den kommer nog inte trivas hos mig för det är för torrt. Men annars är det en sån där i 20 meters höjd och så. Alltså när den skjuter liksom saven stiger så alldeles röda grenar på vintern. Och så.
Mäktigt.
Ah, fräckt. Men jag får väl nöja mig med ginnalalönarna, tror jag. Mm. Mm. Men om du nu hade haft en jättestor trädgård, då hade jag sagt ja, men med god markfukt och så, sätt dig en korallpil.
Det är klart att en korallpil, denna... Men du, när du ska ut och gräva där, ska du ta det lilla julaftonsträdet, men alltså, hur djupt, jag vet en fråga vi har fått många, många gånger, hur djupt ska man gräva ner?
Ja, det är en sån omöjlig fråga att besvara, men när jag pratar med kunder så
brukar jag fråga. Hur stort är universum?
Ja, nästan så. Ja. För att man kan väl tänka så här, att om man har en väldigt svårarbetad jord, det är besvärligt när man ska gräva och det tar emot, då ska man gräva mer för att luckra jorden och så. Men det här med att man ska liksom 40 gånger 40 eller så, alltså det går inte att svara på det, utan tänk istället att jag behöver få till en luck och jord på en större yta. Köper du då ett stort träd med en stor rotklump, låt oss säga att den här träd står i en kruka som är kanske 70 cm högt, ja, då behöver du åtminstone ett 70 cm djupt hål, men som också är bredare, mycket bredare än vad krukan är.
Men det finns inga generella tumregler egentligen, utan det är lite från fall till fall.
Det är jord till jord. Alltså, det finns ju de lyckliga människorna jordmässigt då, som bor på den perfekta jorden. Som
din till exempel?
Nej, min är inte optimal, för jag måste alltid jordbeta, för den är rackans torrt i alla de grejerna jag vill ha. Men den går alltid att göra någonting åt. Men det finns ju de som inte behöver göra så mycket. De kunderna är jag ju också ute hos. När jag säger, får jag låna spaden då? Och så gräver jag, tänker jag, här skulle jag vilja bo. För att de har en sån fantastisk jord. Då behöver de ju inte jobba så mycket. Men de stackarna som bor i de besvärliga jordarna, steniga, eländiga eller styv lera eller så, det är de som får jobba. Men gör då grundjobbet, och det finns inga absoluta svar. Det går inte att säga exakt att alla ska gräva en ränna till häcken som är 40 bred och 50 djup, för det funkar inte på alla platser.
Nej.
Det blir för lite, och för vissa behövs det inte ens så mycket, för de har den perfekta jorden. Så där får man ha lite fantasi, tyvärr. Är det så.
Så där har ni svaret på den här. Universum är alltså oändligt.
Ja.
Det är svaret på den frågan. Och vi har varit ute och grävt här nu och till förmån för våren när allting ändå ska hända.
Ja.
Vi tar och förflyttar oss ut i den lilla förortsbalkongen.
Ja.
Och ska sätta någon lite höstfärg. Det går ju ändå att plantera, inte bara den lilla villa eller radhusträdgården. Nej.
Alltså alla kan ju göra någon sån vacker krukan ut och ha på trappan eller vad som. Det finns ju ett utbud av växter som är lämpade för det här att stå kvar i en kruka och vara snygga ganska länge, som säljs nu. Så man skulle om vi tänker att vi är på en balkong då, alltså typ kopparstar har en orange ganska så varm färg. Mm. Den skulle man kunna sätta samman med en alunrot med också någon varm färg, och sen så skulle det kunna hänga ut lite murgröna ur den här balkonglådan. Då får man ju till någonting som nu kommer att hålla alltså över till nästa år och se snyggt ut. Och det kan stå kvar där över vintern också. Alltså det är inte så att det blir tomt. Och det är väl lite tanken då. Det här som heter Hebe är en större grupp också som säljs ganska mycket nu på hösten. De kan man ju piffa till med lite färg då. Det finns ju många olika höstjung som har alltså annorlunda färg på bladen. Så man skulle kunna piffa, alltså det går åt grått, och det finns även de som går åt lite varmare färger. Där finns ganska många olika starr, alltså det är ett gräs som också är kortlivade, men inte så kortlivade så att man inte har glädje av dem.
Även,
alltså det blir nu hösten och vintern, så det är sånt som jag tycker passar bra i balkonglådor och så. Jag kanske inte skulle gräva upp, alltså försöka få in det i en rabatt där det redan finns perenner och så, för då kanske jag stör rötterna på dem, och det är ju lite dumt att liksom börja hugga runt där för att trycka ner några sådana här växter för fylla, utan gärna i krukor eller så, och då spelar det som sagt för ingen roll.
Men hebeväxt är ju fantastiskt. Alltså jag fick tag på någon sån här lite rosa lila historia som skiftade över från grönt till rosa lila. Jättefint.
Ja, det finns väldigt mycket. Och det roliga nu tycker jag det är att många fler blandar ju hejvilt. Och det för mig signalerar ju att man gör som man själv tycker. Förr var det ju liksom kanske mer varannan djung och varannan någonting annat i en ganska så fantasilös låda. Men när jag ser vad folk plockar samman, då kan jag bli riktigt så det skulle jag kunna tänka mig att ha. Så ja, ut och blanda, och så sätt det där man ser det som oftast, så har man ju glädje av det.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Om man nu tänker ändå att det är hösten och det är planteringsperioden. Lite så rodnad och lite rosa färger, lite lila. Det är ju de färgerna som man känner liksom nu fram på höstkanten.
Där är ju, alltså om man tänker sig perenner då, så det som var årets perenn, vet jag inte om du tänkte på, men det var en gilenia, för det är fortfarande samma år.
Vem är det som utser dem förresten, de här årets perenn?
Ja, det är, alltså vad ska man säga, det är ju trädgårdsnäringsrepresentanter som har någon slags diskussion och omröstning om vilket som ska bli årets perenn, och då försöker man få till det så att det ska passa på så många ställen som möjligt, och att det är växter som alltså har många kvaliteter, lite så som jag brukar resonera om träd och buskar och annat, och även perennerna då, att de ska bjuda på mycket, och gilenian kan då få en vacker höstfärg. Nu är det ju en växt som blommar lite senare, juli, augusti, drar till sig bi, blir sådär under metern. I storlek. Om man nu vill sätta sådana, så ska man gärna ha en lite fuktighetshållande jord. Så att hos mig jättetort, nej, ingen bra idé. Och när man sätter perenner för att locka fram lite mer av höstfärg, det är ju att samma tanke som jag har många andra gånger, det är att sätta flera stycken tillsammans. För då blir det ju mer så att det syns. Så om man ska sätta flera sådana, så är det ungefär 4-6 per kvadratmeter kan vara lagom. Och det behöver man inte sätta en hel kvadratmeter, utan det är bara för att man ska ha något mått att gå efter. Det finns en näva, en mongolisk näva, som också kan få alltså, åt det röd-lila hållet färg i bladen, som är väldigt vacker. Den blommar i mörklila och är en 30-40 cm hög och trivs i de flesta jordar, gärna sol, halvskugga, och det vill i sig gilenian också ha. Om man har riktigt soligt och är ute efter höstfärg på rännramatten så är smaragdfetblad en bra kandidat.
Smaragdfetblad?
Mm. En liten tjockis.
Ja.
Nej, men det är en sån växt som har lite tjockare blad och därför så håller den på vattnet bättre och passar då i väldränerade jordar i soliga lägen. Så kring 20 cm och sen så får man en sån varm orangeaktig höstfärg på den. När det gäller nävan så är det ungefär 7-9 per kvadratmeter och den här lilla smaragdfettbladet det är ungefär 9 per kvadratmeter som man sätter då. Och sen kommer kanske härdighetsfrågan då, och då är det ju så att det är de när man pratar om det här med zonhärdighet då gäller det träd och buskar och så här. Så när det gäller perenner så får man prova sig fram.
Ja, det är lite trial and error.
Ja, för snötäcket skyddar ju mycket om man har snö, så därför så beter sig perennerna lite olika beroende på hur man bor och vad de kan tänkas tåla och så.
Men den här tiden så börjar färgerna snart liksom skifta över och jättevackert. Jag var faktiskt i Alnarpsparken, min lilla favoritplats. Nästan dagligdags blir det min lilla promenad bort till Alnarpsparken. Bergkörsbär, alltså, kan jag ha sett det?
Ja, där är fan, alltså där.
Jag fick fram att vara ett körsbär.
Har du gått förbi där på hösten och ser någonting som är alltså orange, eldigt, rött, alltså fantastiskt vackra. Jag tror att jag anar var det är någonstans du har varit då. Och nästan åt alltså bronshållet när de kommer på våren så bladutspringet är bronsfärgat och sen så blommar de då i rosa i princip samtidigt. Det är,
jättevackert här.
Det är alltså det är en sån värdefull växt. Där finns en sort som heter rancho eller rancho som går upp till zon 4 och som är anses vara smalare i kronan så då får det lättare kanske plats i en trädgård som inte är så jättestor. Men det är ändå ett träd som blir en sådär 8 meter högt och kanske 4-5 meter brett. Så det är ju inte de allra minsta trädgårdarna. Sen har den ju en vacker stam också som är lite så tvärrandig. Lenticeller heter det som går där på tvär. Spelar ingen roll. Men framförallt för den eldiga höstfärgen. Den behövs.
Den lite power.
Ja, det är power i det. Så leta höstfärger nu. Och det är ett bra sätt att gå ut och titta. Och när det börjar dra mot höst. Och grejen var ju den att vissa saker, eftersom det blev en torr sommar i år också. Åtminstone i mina trakter. Så har ju en del slagit om i höstfärg redan i augusti.
Ja.
De har det lite problem med att de har för lite vatten. Och sen så då skiftar vissa till rödare färger. Så att jag har hägg till exempel i skogarna utanför som antog höstfärger väldigt tidigt.
Så det är lite överlevnadsmekanism för träden också?
Ja, det händer saker när näringen går tillbaka i roten och så. Och det är olika för olika.
Är det något som de märkt de sista åren att de blivit mer och mer så liksom, nu när de haft de här lite, vi pratade mycket om.
Ja, 18 var det ju också så, fast då var det ju till och med, då var det ju så torrt så att det blev liksom rejäla torkskador, då skrumpnar ju saker ihop och blir bara brunt och trist. Men innan det kan det ibland hända att man får liksom tidiga höstfärger kan man säga. Sen är det ju inte alltid önskvärt, men så kan det bli.
När glänser det?
Får jag prata om Tokyo-körsbär?
Det är klart att få prata om Tokyo-körsbär.
Ja. Tänk dig, alla alltså, asiater, ibland ser man på tv-inslag från Japan och Kina och så, att de går ut på våren och firar körsbärsblomning.
Ja, men det är sådana ceremonier nästan så. Ja. Ja.
Och det är, för mig, apropå blomning, det är enastående vackert, för jag blir så, alltså jag blir försatt i någon slags sagovärld när jag går under en mängd sådana här träd. Så min önskedröm är ju att ha många sådana här Tokyo-körsbär som är ett inte allt för stort träd, alltså någonstans kring 5 meter och 6 meter på bredden, alltså ganska så lav, alltså krona som är lite utbredd men ändå gles. Och så om man sätter många tillsammans på hög stam som man kan gå där under när de då blommar. Och det gör de med ljusrosa blommor som har en doft. Och sen så är de här ljusrosa blommorna mörkare i mitten. Så de är lite, ja, lite mer sofistikerade kan jag tycka då, än vissa andra. Och så är det ju, om man nu skulle vilja ha ett sånt träd så ska man inte bo norr om zon 3. Man ska helst ha en ganska så skyddad plats i sol och en hyfsat näringsrik jord. Så vet man att man har en extremt näringsfattig jord, alltså då är det kanske inte rätt grej. För visserligen kan man ju, som jag säger, odla allting i sand. Ja. Och då får man, alltså med ett träd så kan det ju bli lite jobbigare än när man tänker in perennrabatt eller begränsade bambusar eller vad det nu är för något. Men det kan man ju göra som man vill. Väldränerat vill det i alla fall ha. Sen kan de här träden se lite olika ut beroende på hur de är. Om de är toppförädlade eller i basen. Alltså, man sätter ju ihop växter på lite annorlunda sätt för att få till alltså ett växtsätt och en snabbhet i tillväxt och så. Som vi har en massa tricks för oss. Och när jag säger basförädlad, då är det träd som är liksom ympat lågt, alltså nära marknivå. Eller så är det ympat högt, nära kronnivå. Alltså enkelt uttryck då. Och då får de lite olika uttryck. Så den som nu är sugen på Tokyo-körsbär kan ju läsa på lite mer om det.
Och det lägger de planterar de nu också?
Ja, men självklart.
Mm. Det är fortfarande lite planteringstid där.
Jajamän, vi har hela hösten på oss. Så till våren, när de då har blommat och så har jag flera stycken, så kan jag sitta där under i ett sånt här lagom silat ljus.
Alltså, och sitta med en liten fond av små rosa blad på marken.
Ja.
Det låter som någonting som trollkarlen från Os eller någonting.
Ja, de miljöerna, de gillar jag. Mm. Lite trolleri.
Så lite Tokyo-körsbär som får glänsa till. Men på middagsbordet, vad hittar vi där?
Ut nu och så gräver du upp alla dina jordärtskockor. Det ska jag också göra. För om du bommar och gräver upp alla jordärtskockorna så kommer det bli jordärtskockor nästa år. Så du behöver inte göra någonting, men för mig gör det för att de var bara där i år, var det tänkt. Så får vi se om jag lyckats med det när jag har grävt upp allihopa. Och sen tänkte jag då, alltså för mig blir det en rejäl laddning sopp. Och sen så kanske det blir så att det blir prutt-tävling för alla barnen.
Just det.
Ja. Och om det inte blir det så är det så att då får alla gästerna åka hem. För när man lagar jordärtskockssoppa så kan man ibland bli lite så full gas.
Man kan bli väldigt gas, alltså man får knip i magen nästan.
Nej. Det är bara ovana. Ät mer fibrer så får du inte knip i magen.
Nej, okej.
Okay. Det är träning för jag färdighet, ska du säga.
Okej. Hör du det, tarmen där nere? Jobba på.
Ja, precis. Jobba på. Så att, upp med jordärtskockorna så har vi någonting på middagsbordet.
Du, jag tänker på någonting som jag alltså, har snöat in på väldigt mycket i min kost. Gurkmeja är ju liksom min nya favoritkrydda. Ja. Gärna färsk gurkmeja har jag börjat springa och köpa i affären.
Alltså, alltså vad menar du med färsk?
Alltså små, de här små rötterna och så jag sitter och
river dem
själv. Alltså, det blir en helt annan än den här torkade.
Det kan jag tro.
Det är går så det att odla gurkmeja i Sverige?
Det skulle jag inte tro.
Nej, men jag tänkte med tanke på hur klimatet har varit nu senaste åren i denna delen vi bor i. Ta med dig den frågan.
Jag tar med mig frågan. Hur ska vi nu arrangera för att du ska kunna odla gurkmeja
om
du
många,
inte ska
så är det väldigt,
emigrera?
Så, det är lite så, det är både väldigt trendigt så jag kan se med massor med sådana här raw food-nissar jag skulle kunna slå mynt på. Så du kunde komma här till
Åkarp. Det Åkarp måste jag ju stödja.
Ja, såklart.
Så vi får väl se hur det går med det. Jag ska försöka ta reda på någonting.
Så jordärtskockor har vi grävt upp nu.
Ja. Men just nu för mig då, som inte kanske tänker så mycket på gurkmeja. Jo, det gör, alltså jag använder gurkmeja, men eftersom jag nu bor på landet så kör jag inte till affären mer än en gång i veckan. Så för mig är det torka gurkmeja. Men jag ser fram emot att bli bjuden på middag med färsk gurkmeja, för det är säkert mycket godare. Det man behöver göra nu det är att kanske hålla lite koll på temperaturen beroende på var man nu bor i landet. Så när det börjar frysa och så är det ju en del som man ska ta in helst innan de fryser. Vissa bananplantor till exempel.
Typ de här medelhavsväxterna som man har haft.
Ja, så att det, och det kan ju också vara så att man har dahlior som behöver upp upp eller så där. Har man potatis kvar i marken och det börjar frysa i marken och sånt, om man tänker ha det som lagring, vilket jag tänkte försöka mig på, så kan det vara dags att börja kanske täcka upp där så att det inte blir så kallt. Alltså alltså det finns många olika sätt att göra det. Men däremot så kupning och sånt kan man vänta med tills det blir riktigt kallt. Mm. För det ska man inte göra för tidigt liksom, bara för att ha gjort det den här veckan och så fortsätter hösten och vara varm hur länge som helst. Utan där väntar man. Man håller liksom kolla väderleksrapporten, 10-dygnsprognosen, så har man lite framförhållning.
Annars kan man få lite obehagliga överraskningar.
Ja, det är trist.
Nästa gång vi träffas, då ska vi faktiskt sätta lite gränser. Peka med hela handen.
Ja, det gör vi.
För växterna, så vad tänker du att vi ska gräva ner i oss i?
Vi måste prata om häckar. Det tycker jag. Det är ett sånt återkommande tema, men det kan vara. Det är mycket möjligt att vi ger oss ut på vift och så kollar vi på lite snygga häckar och så. Vi får väl se var vi landar då, men vi kan väl fortsätta med den här coronastuket på det. Våra sändningar, att vi är lite här och lite där.
Vi dyker upp där du minst anar det. Och du som är lite nyfiken på tidigare program, gå gärna in och lyssna igenom, men vi har ett par säsonger bakom oss. Och ställ gärna frågor via Facebook eller Instagram, så hörs vi en trädgård nära dig alldeles snart.
Trädgårdssnack.